Ja, då har vi kommit till Jesajas 5:e kapitel, och som ni förstår så har jag gjort några nedslag bara i den här serien baklänges Jesajas bok. Och jag tror det blir det sista här nu. Den sista gången så har jag 10 delar av den här serien. Det här blir alltså 10:e avsnittet, vad säger man? 10:e programmet jag gör. Kapitel 5. Är det att undra på att aposteln Johannes kallar Jesus för ordet? Ordet som var i begynnelsen. I Jesaja 5 är det ordet som talar. Och det påminner så väldigt mycket om Jesus själv. Vissa liknelser som han har givit. Jag tror ni håller med om det när jag läser det här från början. Kapitel 5 i Jesajas bok. Jag vill sjunga om min vän. Min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle. Och han hackade upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinträd. Han byggde ett vakttorn därin. Han högg och ut ett presskar där i. Så väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vild druvor. Och nu, ni Jerusalems invånare och ni juda män, fäll nu er dom mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den då vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Så vill jag nu kungöra för er vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort dess hägnad och den ska givas till skövling. Jag ska bryta ned dess mur och den ska bli nedtrampad. Jag ska i grund fördärva den. Ingen ska skära den eller gräva där i. Den ska fyllas med tistel och törne och molnen ska jag förbjuda att sända ner regn på den. Ty Herrens Sebaots vingård, det är Israels hus. Och juda folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad så fann han lagbrott. Och när han väntade rättfärdighet fann han skriande orättfärdighet. Så långt den här liknelsen då. Om vingården. Jag kan inte på rak arm räkna alla de gånger som Jesus talar om en vingård. Eller arbetare i en vingård. Eller varför inte själva vinträdet. Han liknar sig själv vid ett vinträd. I det här fallet, i kapitel 5 i Jesaja, så är det ju en förutsägelse som rimmar väldigt väl med vad som sägs i nästa kapitel också, där profeten får kallelsen att predika på ett sånt sätt att människor blir förstockade, att människor blir förhärdade. En ohygglig sanning, men den påminner ju både Jesus och apostlarna om. Med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå. Med seende ögon ska ni se och dock alls inte uppfatta. Vad är det för något att höra men ändå inte höra, se men ändå inte se? Det är det öde som Israel på ett särskilt sätt kom att gestalta. När frälsaren kom, när Messias kom, då var det inte många som uppfattade att det var han. Det var han. Det var Messias, den som Mose hade talat om. Och profeterna. Mose i 5:e Mosebok 18:e kapitel säger: en profet ska Herren Gud sända till er, en som är mig lik. Och Jesaja av alla de kapitel som vi har läst och tittat i Jesajas bok, och det är ju långt ifrån alla, så har vi ett enormt kapitel som jag säger inte missat, därför att jag väntar med det. Eller jag låter det stå där för sig själv och bara glöda och brinna av messiansk dignitet. Och jag tror ni förstår att det är Jesajas 53 kapitel. Men i det femte kapitlet här så övergår alltså nu efter den här liknelsen. Så börjar profeten att utropa ve. Ve. Det är flera ve-rop här. Ve-rop. Och vi vet att det här är också någonting karaktäristiskt för profeter och för Jesus och för apostlar. Jesus själv stod där och ropade ve, särskilt över en grupp som han kallar för skriftlärd och fariseer. Ett parti eller flera som på ett särskilt sätt alltså lyfte upp eller bar upp överste prästerna, men gjorde det på ett sådant sätt alltså att bilden av Gud förvrängdes fullständigt för människor. Det jag tänker på Matteus evangeliet 23 kapitel. Ve er, ni skriftlärda och fariseer. Här ropar profeten Jesaja ve över dem som berikar sig själva och inte alls tänker på människorna i samhället. I Guds jord. I uppenbarelseboken så hör vi det här ve-ropet också. Apostel Johannes som skildrar sina syner. Det är ve-rop. Och det är kanske, om inte annat, något som de två vittnena kommer att bära fram. Det står om de två vittnena i uppenbarelsebokens 11 kapitel. Jag tror de kommer att ha ett budskap som faktiskt består väldigt mycket just i ve-rop. Då de klandrar orättfärdigheten, då de klandrar orättvisorna, då de klandrar ondskan själv, som har fått alldeles för mycket utrymme i människosläktet. Inför alltså de yttersta tinget och de yttersta händelserna i världshistorien. Nu går vi till Matteus evangelium och läser Jesu liknelse om vingården där. Ja. Jesus ger olika liknelser här. Och i den 33 versen säger han: hör nu en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar där inne och byggde ett vakttorn. Därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan frukttiden nalkade sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänare och en misshandlade det, en annan dräpte det, en tredje stenade det. Åter sände han åt stad andra tjänare, flera än det förra, men det gjorde med dem sammalunda. Slutligen sände han till dem sin son, för han tänkte, det ska väl ha försyn för min son. Men när vingårdsmännen fick se hans son sa de till varandra: denne är arvingen, kom låt oss dräpa honom så får vi hans arv. Och det tog fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom. När nu vingårdens herre kom, vad ska han då göra med de vingårdsmännen? Det var Jesus som gav den här liknelsen. Vilka överensstämmelser som finns. Finns överhuvudtaget några skillnader? I båda kapitlen talas om en vingård. Ja, i Jesajas version så rensas den från stenar. Det säger Jesus inget om, men han talar om ett stängsel omkring vingården. Som inte finns i Jesajas kapitel. Däremot finns presskaret i båda kapitlen och vakttornet finns i båda kapitlen. Men Jesaja riktar anklagelserna mot själva vingården, så att säga att den inte bär riktigt den frukt som den ska. I Jesu liknelse är det arbetarna i vingården. Vingårdsmännen som klandras för att inte den frukt som vingården verkligen ger kommer till dess rätte ägare. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med de vingårdsmännen? Då svarar honom det skriftlärde: eftersom det har illa gjort ska han illa förgöra dem, och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som ger honom frukten när tiden därtill är in. Jag tänker att de fattade det här. Det stod klart för dem. Det var någonting som de kunde. Frågan är liksom hur de då tillämpar det här. De tänkte förmodligen på tidigare generationer. De tänkte på profeterna som Gud hade sen, men att de skulle själva vara de här vingårdsmännen som inte skötte sin uppgift, det tänkte de inte på. Aldrig! Jesus säger nu i 42 versen: ja, har ni aldrig läst i skrifterna, den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten, av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon. Helt riktigt. Det här står i en av Saltarens salmer. Och nu kommer det. Därför säger jag er. Jesus säger till dem. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er. Och ges åt ett folk som bär dess frukt. Vilka var han talad till? Vilka kände sig träffade? Jo, det får vi veta i nästa vers. Då nu överste prästen och fariserna hörde hans liknelse, förstod det att det var om dem som han talade. Och de hade gärna velat gripa honom, men det fruktade för folket eftersom man höll honom för en profet. Men det här var alldeles strax före att han faktiskt, att de fick sitt tillfälle. Därför Judas Iskariot förrådde Jesus. De fick sitt tillfälle, de grep honom. Men båda de här liknelserna, både den i Jesaja och den i Matteus evangelium, det handlar ju om judarna, det handlar om Israel, det judiska folket. Israel, säger Jesaja uttryckligen, det är vingården. Och det är ju ibland judarna som Jesus står. Skulle inte den kristna församlingen då på något sätt finnas med i det här? Skulle inte den kristna församlingen kunna tillämpa det här på sig? Naturligtvis. Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, kristenheten om vi säger så. Det kommer ju, genom apostlarna så kommer ju redan förebråelser, varningar, men också förebråelser för avfall. I Galaterbrevet så är Paulus verkligen störd av hur man har avfallit i Galaterförsamlingen. Och likadant i andra Korinthierbrevet så vänder han ju ut och in på sig själv. För att om möjligt kunna nå fram till syskonen med en förmaning. I Uppenbarelseboken så har vi ju de 7 sändebreven. Då 7 olika församlingar får både ris och ros av Herren Jesus själv i den syn Johannes ser på Patmos. Ja, helt klart, församlingen har skäl att tänka om sig som vingården eller som själva vinträdet. Därför, i liknelse om vinträdet i Johannes evangeliets 15 kapitel säger ju Herren att han är vinträdet. Och det som hör honom till är grenarna. Det är ett träd alltså. En vingård. Ett vinträd i vingården skulle stå fram bland de andra träden. Och på ett särskilt sätt förhärliga Gud. Det skulle vara Jesu Kristi församling. Men hur har det gått i historien? Aposteln Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium att genom Mose blev lagen given, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. I och för sig så talar ju både Jesaja och Jesus förebrående, bestraffande ord till de som hade fått lagen. Vad är skillnaden mot att ha fått lagen och att ha fått nåden? Det finns faktiskt intressanta saker man kan uppmärksamma. De som fick lagen, det står att Gud väntar sig trots allt. Gud väntar sig att de skulle bära frukt. Vad väntar sig Gud? Kanske han väntar sig det som kommer till uttryck genom Saltarens 119 psalm. Där den som skrivit psalmen ju fattats av djup hängivenhet för själva lagen och undersöker den från alla sidor och ser hur lagen liksom utkristalliserar sig, eller vad ska man säga, har olika aspekter. Det talas det som lag, tora, eller vittnesbörd, eda, eller vägar, Herrens vägar, derek, eller Herrens befallningar, pikud, eller Herrens stadgar, chok, eller Herrens bud, mitzva, eller Herrens rätter, mishpat, eller shapat, kan översättas både rätter och domar, eller blott Herrens ord, dabar, eller Herrens nåd, chesed. Och jag ber om ursäkt ifall uttalet av de hebreiska orden inte stämmer, men vad jag vill visa är alltså att det finns i hebreiskan redan, det är helt klart att lagen som blev given genom Moses rymmer en sån rikedom för den som verkligen är lagen hängiven. Men läser man 119 psalmen uppmärksam så ser man ju just att det här sista då begreppet nåd, det finns faktiskt inte så många tillfällen. Det nämns inte vid så många tillfällen. Men det nämns. Genom Mose blev lagen given. Nåden och sanningen har kommit. Genom Jesus Kristus. Och då kan vi jämföra med apostlarnas brev. Och vi vet, varje brev inleds ju med en hälsning. Nåd och frid var det med er. Från Herren Jesus Kristus. Från Gud vår Fader. Nåd och frid, det är nästan vartenda brev inleds med den hälsningen. Och nästan vartenda brev prisar också nåden först och främst. Lyfter fram nåden. Det är som att ha tagit emot Guds ord genom Jesus. Det är något helt annat än att ha tagit emot Guds ord genom lagen. Och ändå, helt klart, att begynna i lagen, det kan mycket väl sluta under domen. Det är klart, det gör det. Där man inte hörsammar lagen. Det är det Jesus demonstrerar i Matteus evangeliets 23 kapitel. Men att ta emot nåden utesluter inte heller att man kan sluta under domen. När nåden har givits, och nu talar jag generellt då, hur nåden har givits genom Jesus till alla människor, till alla människor. Guds nåd, står det i Titus brev, har uppenbarats till frälsning för alla människor. Ja, det är Titus brevs 2:11. Men inte alla människor tar emot. Och det betyder alltså att domen kan inte uteslutas. Definitivt inte. Tvärtom, den kan bli så mycket strängare. Och vi ser ju det här. Några av breven lyfter fram domen. Den Jesu tillkomst och dom mer än andra. Till exempelvis andra Petrus brev, Judas brev, och så har vi då uppenbarelseboken. Det är klart, man ställs då inför en fråga. Varför? När till exempel den 119:e psalmens författare insåg hur mycket gott han hade genom lagen. Kan inte vi kristna förstå hur mycket gott vi har i Kristus? Det är ju också vad aposteln Paulus skriver till Titus. Eller ursäkta, Filemon, va? Om Filemons brevs 6:e vers. Min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam i det att du fullt inser hur mycket gott vi har i Kristus.